Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull, sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och genom samma din son får hos dig ett evigt liv. Amen. Vi ska idag lyssna till och betrakta avsnittet för femte veckan enligt evangelisten Lukas i kyrkans psalmböcker på sidan 305 eller 1167 beroende på vilken psalmboksutgåva du har. Jag läser då från Lukas evangeliets 54 kapitel, 22 kapitel, verserna 54-71. De grep Jesus och förde honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. De gjorde upp en eld mitt på gården och slog sig ner omkring dem. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet. Hon såg noga på honom och sa, den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det, nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa, du hör också till dem. Petrus sa, nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade, visst var den där också med honom, han är ju från Galileen. Men Petrus sa, jag förstår inte vad du menar. Och just som han sa det gol en tupp, då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt, har du förnekat mig tre gånger? Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus slog honom och gjorde narr av honom. De band för ögonen på honom och sa, visa nu att du är profet. Vem var det som slog dig? Och de öste glåpord över honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. Han fördes in till rådet och de frågade, är du Messias, så säg oss det. Han svarade, om jag säger det kommer ni inte att tro det. Om jag börjar fråga kommer ni inte att svara. Men härefter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Då sa de allesammans, du är alltså Guds son. Han svarade, ni själva säger att jag är det. Då sa de, behöver vi fler vittnesmål? Vi har ju hört det ur hans egen mun. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Psalmen 143. Passionstexten som vi nyss har lyssnat till tar oss med in på översteprästens gård, mitt in ibland fienden. Och det ska predikan handla om idag, mitt ibland fienden på överste prästens gård. Ja, mitt ibland fienden på överste prästens gård blev lärjungen en förnekare. Det gick ju så för Petrus. När man hade gripit Jesus och fört honom in till överste prästens hus, så står det: Petrus följde efter på avstånd. Petrus ville se vad som skulle hända med Jesus. Kanske var det kärleken som drev honom. Han hade ju lovat att inte svika Jesus och överge honom. Men Jesus hade inte sagt till honom att han skulle följa efter. Tvärtom hade ju Jesus varnat honom och sagt: innan tuppen gal i natt har du förnekat mig 3 gånger, och ändå följde Petrus efter. Han satte sig vid elden mitt ibland Jesu fiender. Och där, mitt ibland fienden, så blev han en förnekare. Vi ska inte fälla en dom över Petrus, för kanske har det varit så också för dig, när du har varit ensam Jesu lärjunge, mitt ibland Jesu fiender. Nog ville du höra Jesus till, men som ensam Jesu lärjunge så vågar du kanske inte bekänna dig till Jesus. Petrus, han gick dit Jesus inte sa att han skulle gå. Vi ska gå dit Jesus säger till oss att gå. Och vi ska avstå från att gå dit Jesus inte vill att vi ska gå. En tjänsteflicka som fick syn på honom där han satt i eldskenet, hon såg på honom noga. Hon lämnade alltså inget åt en slump. Hon iakttog honom verkligen noga, den där mannen som hon inte kände förut. Och så sa hon: den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det. Och Petrus, som ju ändå hade bort säga: visst är jag en av dem. Och visst känner jag honom. Och det är min stora glädje att få känna Jesus. Och jag skulle önska att du också lärde känna Jesus och följde honom och kom till tro på honom och älskade honom. Strax efteråt så fick en man syn på honom där han satt. Du hör också till dem. Den mannen var säker på sin sak. Du hör också till dem. Petrus slår till med en lögn. Nej, det gör jag inte. Och så verkade det som om det blev lugnt en stund. Det verkade som man trodde på hans lögn. Men en timme senare var det någon som försäkrade: visst var den där också med honom. Han är ju från Galileen. Tydligen hade man känt igen Petrus galileiska dialekt. Och Petrus sätter upp en oskyldig min. Jag förstår inte vad du menar. Så förnekade Petrus Jesus 3 gånger. Därför att han var rädd när han var omgiven av Jesu fiender. Men vi har ingen anledning att döma och fördöma lärjungen Petrus. För nog har väl också vi handlat på samma sätt. Lik Petrus, jag på villans stig, förnekade och glömde dig. Det måste väl också bli din och min syndabekännelse många gånger. Du säger att du känner Gud, men vardagens gärning kanske förnekar det. Att människor till och med förnekar den Herre som har köpt dem, det är mycket allvarligt. Jesus har ju sagt: den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förneka inför min fader i himlen. Men nu stannade det inte vid detta att Jesus blev förnekad. När Petrus hade förnekat Jesus för tredje gången golden tupp, och detta blev som ett väckelserop för Petrus. Det påminde honom om den stora och allvarliga synd som han just hade begått. Och så står där några mycket innehållsrika ord. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Det står, då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och den blicken sa honom allt vad han behövde veta. Det låg inget av fördömande i den blicken, inget överlägset. Vad var det jag sa, Petrus, utan ett stort vemod och en stor kärlek. Petrus, tänk på vad du har gjort, men kom ihåg att jag älskar dig ändå. Och detsamma vill Jesu blick försäkra oss om. Han är vred på synden, men han älskar syndaren. Han ser inte ner på honom eller henne. Nej, han ser i nåd till honom eller henne. För att den människan ska bli upprättad av honom. Din blick, mig famn, din kärleksblick till djupet av mitt hjärta gick. Och när Jesus såg på Petrus så blev också det en påminnelse om vad Jesus hade sagt i sitt ord. Jesus hade inte bara talat om hans syndafall utan också vägen till upprättelse och lärjungaskap på nytt. Och har Guds ord fått påminna en människa om hennes synd, så gäller det att fly både synden och syndasällskapet. Synden som vi har fallit i ska vi inte vare sig älska eller älta. Men vi ska heller inte stanna kvar i syndasällskapet. Om Petrus heter det, han gick ut. Viktiga ord. Sådana platser, sådana nöjen, sådana människor som förleder oss att glömma vår frälsare och kanske till och med förneka honom. Allt sådant måste vi fly undan, annars är det stor risk att vi faller i samma synd igen. Precis som Petrus gjorde där på överste prästens gård, där han tre gånger förnekade Jesus. Han gick ut och grät bittert, står det. Han grät över sig själv och över att han så djupt hade svikit sin Herre och Mästare. Också du och jag har anledning att fly till Jesus och gråta den sanna ångerns tårar över vår synd. Detta är vad Bibeln kallar en sorg efter Guds vilja. Och den leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Nej, aldrig någonsin ska en syndare behöva ångra att hon har gått med sin synd till Jesus. För det är vägen till frälsning och förlåtelse och upprättelse. Också för förnekare idag. Vidare. Mitt ibland fienden på överste prästens gård blev Jesus misshandlad. Ja, männen som bevakade Jesus, står det, slog honom och gjorde narr av honom. De band för ögonen på honom och sa, visa att du är profet, vem var det som slog dig? Och de öste glåpord över honom. Vilken meningslös ondska att behandla Jesus så. Men vi ska minnas att allt vad Jesus gjorde och led under passionshistorien, det gjorde han för din och min skull. Detta att Jesus blev slagen, det påminner oss om profetian i Jesajas 53 kapitel. Han blev slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Ja, han blev slagen för att jag skulle gå fri, fredas från det straff som rättelig skulle komma över mig, som vi sjöng i salmen. Han blev slagen och hånad. Ja, det stod att han gjorde narr av honom, och det överöste honom med glåpord. Över honom som bara talat rena kärlekens ord. Men också detta fick han bära för att sona vår synd. Du blev smädad och förhånad för att jag skall heder få, som vi också sjöng i salmen. Jesus blev slagen och hånad för att du och jag ska slippa denna behandling, för att vi skulle bli fria, helade, upprättade, Guds lyckliga och fria barn. Mitt ibland fienden på översteprästens gård så ser vi också vem Jesus är. Ja, vem är han, denne Jesus? Jo, han är Messias, och Messias betyder konungen. Det där ordet Messias, det använder Jesus inte om sig själv före sin död och sin uppståndelse. Därför att ordet Messias hade politiska undertoner. Man väntade på den som skulle befria Israel från romarnas förtryck. Men det var inte en sådan Messias som Jesus skulle vara. Därför svarade inte, jo, jag är Messias. Utan om jag säger det, kommer ni inte att tro det. Och om jag börjar fråga, kommer ni inte att svara. De frågade honom, inte för att få veta det och så tro på honom, utan de gjorde det för att få honom anklagad för att vara en politisk messias, någon slags upprorsmakare. Men nu svarar Jesus som han gör. Han är Messias, en konung, och han som står där bunden och till synes maktlös är konungen som har all makt i himmelen och på jorden. Han är konungen som regerar i nådens rike idag, konungen som du får tro på, älska och följa, konungen som vill sitta på ditt hjärta tron och regera över dig och ditt liv. Inte för att göra det inskränkt, utan för att styra det till ditt eget eviga bästa. Han är Messias. Låt honom då få vara din konung. Vidare står det att han är människosonen. Det var det ord som Jesus använde om sig själv. Människosonen ska bli överlämnad i syndarnas händer. Människosonen ska gå bort som det är skrivet om honom. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjänas och ge sitt liv till lösen för många. Och nu säger han, härefter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Det där orden måste ha påminnt till skriftlärda om orden i profeten Daniels 7 kapitel. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson komma med himmelens skyar. Och denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom, och hans rike ska inte förstöras. Människosonen på den gudomliga maktens högra sida. Han är alltså domaren. Människosonen ska ju komma i sin härlighet tillsammans med sina änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron och hålla dom. Och alla folk ska samlas inför honom. Också hans fiender, också de som har dömt Jesus, ska stå inför honom som mänsklighetens domare. Människosonen är också din och min domare. Men han vill inte fälla domen över oss och över våra synder en gång i framtiden. Utan redan nu vill han fälla domen över oss. Och därför får vi säga till honom, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och får han döma oss redan nu så har vi ju möjlighet att få förlåtelse och upprättelse. Det är för sent den gången när han kommer tillbaka, men inte nu. Vem är han som står där på översteprästens gård? Jo, han är Guds son. Och det är därför som han står där, inte som en misslyckad stackare, en man som får lida som martyr för sina ideal, en som ville så mycket men tyvärr misslyckades. Nej, han är Guds son, och därför har hans lidande och död ett så oändligt stort värde att det kan bringa frälsning och försoning och förlåtelse för alla och en var. Han är Guds son. Du är alltså Guds son, sa man, och han svarade, ni själva säger att jag är. Och de där orden, jag är, står för det heliga Guds namnet, Jahve, jag är den jag är. Men nu räcker det inte att vi rent teoretiskt vet vem Jesus är, så att vi kan säga han är Messias, konungen, människosonen, domaren och Guds son. Nej, ni själva säger att jag är det. Ja, det är det vi själva måste göra. Bekänna oss till Jesus. Erkänna att han är Guds son. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning, står det i skriften. Och därför är det så viktigt att vi själva säger det, ger Jesus vårt erkännande. Men också viktigt att vi bekänner det inför människorna. Att han är Guds son, min konung och min domare. Så har vi idag blivit förda in på översteprästens gård och fått blicka in mitt ibland fienden. Där har vi fått se hur lärjungen blev en förnekare. Hur Jesus blev misshandlad, gripen, slagen. Och där har vi också fått se vem Jesus är. Messias, människosonen, Guds son. Också du får som kristen kanske vara ensam mitt ibland Jesu fiender. Hämta då varning av Petrus exempel, så att inte också du blir en förnekare. En som säger att du inte känner Jesus. Men skulle du ha förnekat honom, så kom då ihåg hans ord. Det finns förlåtelse och upprättelse. Och du får vända dig till Jesus i ånger och tro. Då blir du upprättad. Och sedan får du bekänna dig till Jesus som din konung och domare. Den Guds son som kan göra dig till ett Guds barn. Amen. Jag lovad vare du Gud och välsignad i evighet. du som med ditt heliga ord har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut, och så får bli saliga genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Låt oss bedja. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smädelse, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade fått evigt död. Giv oss nåd att alltid påminna oss och i tro ta emot denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva kristligt och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare, som har förlossat oss från dödens och djävulens makt, och som till slut ska ta oss från denna oroliga värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt ska prisa och lova dig i evighet. Amen. Så be vi med varandra Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gudstjänst är slut. På söndag är det högmässogudstjänst här klockan 10 som vanligt, och då predikar Per-Anders Grunnan. Och välkomna också på den sista passionsgudstjänsten i år, över sjätte veckans text nästa onsdag. Vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.